Välkommen till Växa-podden. Podden för dig som vill växa dig själv och andra. Idag med mig, Johan Jakobsson, som är tillfälliga värd. Dagens gäster behöver ingen närmare presentation. Välkomna till detta specialavsnitt med Växa-poddens skapare, Robert Istvik och Erik Brickarp.
Tack så mycket.
Tack, tack, tack.
Jag vill bara börja med att tacka för att få den äran att hålla det här specialavsnittet med de här två fantastiska gästerna.
Ja, nöjet är helt på vår sida.
Ni är vanligtvis de som sitter i andra sidan stolen här, så det är lite ombytta roller idag där värdarna, de som är gäster, och gästen är den som är värd. Mm. Hur som helst, fantastiskt kul att vara här med er. För de som inte redan känner er vid det här laget, vilka är Robert och Erik?
Oj.
Och varför sitter vi i intervjustolen idag?
Ja, idag så ska vi prata som ett specialavsnitt, ett år med Enabling Growth. Vi får frågor om liksom, hur är det att ha eget och hur har det gått det här året och såna grejer. Så vi tänkte att ja, men vi bjuder in någon som kan intervjua oss för en gångs skull. Och jag är Robert. Jag jobbar som organisationsutvecklare och ledarskapsutvecklare som konsult.
Ja. Och jag heter Erik och är typ samma sak också på Enabling Growth.
Toppen. Kan inte ni berätta lite om hur ni träffades och hur ni kommer att starta eran resa tillsammans?
Oj, vi träffades ju första gången för många, många år sedan. Jag tror att det var på ett LAN som Erik arrangerade, där jag var en av deltagarna. Så det är nog första gången som jag träffade Erik. När kan det ha varit? Typ 2001?
Gymnasiet, jag tänkte säga ett år, det är inne tidigare. Gymnasiet.
2002, ja, där någonstans. Och... ja, det var väl första gången vi träffades. Vi hade väl inte så mycket mer med varandra att göra då, utan det har blivit för några år sedan nu.
18-19
någonstans, när jag flyttade tillbaka till Linköping. Och vi har ju haft liksom koll på varandra, för vi har rört oss i samma område med test och såna här grejer tidigare. Men att förstå som vi så här, ja, men vi är ungefär på samma ställe, gjort ungefär samma resa och vill till ungefär samma ställe också. Och det var då som vi liksom började umgås mer och prata mer om det här.
Ja, men för att fördjupa det, så både du och jag var väldigt engagerade i mer community-grejer och så vidare. Det gjorde att vi sprang på varandra lite mer än vad folk gör generellt, för att vi arrangerade evenemang och annat. Och jag hade börjat göra en resa mer på coach-sidan som jag var nyfiken på. Du hade börjat göra en resa på agila sidan som jag var nyfiken på. Så vi hade också ett ganska naturligt intresse av varandra, för att vi ville lära oss någonting som den andra kunde. Och kände ju till varandra sen tidigare, så det var ganska naturligt att prata om det. Och sen växte det därifrån. Första gången Enabling Growth kom på tal, så var det ett par år innan vi startade. Och då frågade Robert, du, jag skulle vilja starta ett företag med någon, och då skulle jag starta det med dig. Skulle du vara intresserad? Och det är så min värld ser ut. Folk ger mig en massa bra förslag och jag säger absolut. Och sen efteråt funderar jag på, vad får det här för konsekvenser egentligen? Så startade ju själva idén. Och då var det ju satt. Vi väntade på din föräldraledighet. Ja. Och efter det så kickade vi igång. Jag hade inte startat företag med någon annan än Robert. För jag har noll koll på allt som kommer till lagaspekten och ekonomiaspekten, medan Robert är jätteduktig, tycker det är intressant. Så att det var ju mitt behov för att kunna hoppa på en sån grej. Men jag har haft tanken innan, för att mycket av det jag vill göra passar ju en sån på ett sånt sätt.
Jag hade ju kört själv några år innan det, men kände liksom att för att ta nästa steg, eller liksom för att få ut det som jag verkligen får ut av det, behöver jag ha någon mer som kompletterar mig. Jag säger inte samma sak, jag skulle inte starta med någon annan än Erik, men jag har inte träffat någon som passar bättre heller, utan det är liksom någon som kompletterar mig fullt ut.
Ja, alla svagheter som Robert inte har.
Så det är också ett sätt att uttrycka det. Och som sagt, vi väntade på att jag skulle vara föräldraledig, för det är liksom dumt att starta igång någonting och sen vara föräldraledig och liksom sätter Erik in lite klistersituation kanske till och med om han ska köra det själv. Så det var lite timingmässigt och så blev det så här, nej men 2023 där, början av det, då sätter vi igång.
Det är som två pusselbitar som passar väldigt bra ihop.
Ja, än så länge i alla fall.
Ja, men vi har skavt så mycket på varandra att vi är nog, vi var nog de två kompatibla pusselbitar från början, men efter en massa skavande så passar vi väldigt fint tillsammans. Vi skojar om det hela tiden i podden och utanför, men vi kompletterar varandra extremt väl, vilket ju gjorde att det var något vi hade märkt redan innan Robert kom med det här förslaget också. Så att vi visste ju det när vi började idén på att starta företag, att det här, vi har ändå en grundförutsättning och det kommer att funka någonstans. Åtminstone på pappret.
När ni har berättat om eran resa med Enabling Growth för mig tidigare, så har jag tänkt, aha, det här är två killar som har fattat hur man ska göra när man startar bolag. Att ni har ett, min uppfattning är att ni har ett väldigt medvetet tillvägagångssätt för hur ni startar det här företaget. Kan ni berätta lite om liksom själva uppstarten? Ni har berättat om fasen innan här nu, men när ni började. Erik, du skrattade.
Jag skrattade mer. Alltså, vi hade ju en... Jag framförallt hade en väldigt naiv bild av hur det skulle hoppa igång. Uppdrag är inte speciellt svårt. Jag hör om folk som jagar konsulter hela tiden. Så vi startar igång, vi gör utbildningar och skulle det skita sig framåt april så får vi väl ta uppdrag. Det kommer bli hur smidigt och smärtfritt som helst i mitt huvud. Och sen så startar vi och börjar ju på det spåret och inser att ja, vi kan komma tillbaka på vad som händer därefter. Men det var inte så smärtfritt, kan vi säga. Vår plan har reviderats många gånger. Men det jag gillar, det jag håller med om, är just medvetenheten. Att vi har haft en plan, den har skitit sig. Vi har satt upp en ny plan, vi har testat den, den har skitit sig. Men vi har lärt oss och tagit med oss någonting hela tiden från varje sak. Så det har funnits där liksom bakåt, om någonting går sönder, vad är plan B, vad är plan C? Och sen har vi liksom jobbat oss framåt i den ordningen någonstans. Men det gick absolut inte som vi hade tänkt oss. Vad är dina tankar?
Inte att det gick som vi hade tänkt oss, men mer det gick som jag misstänkte, vill jag bara säga. Nej, men vi satt ju ganska tidigt så här, ja, men vad är våra värderingar liksom, för att ha värderingsstyrning istället för liksom, eftersom vi är så olika, så men vad är det vi bygger där vi håller på med på? Och också säga, vad är det vi vill uppnå? Vad är det vi vill hålla på med egentligen och göra med det? Och sen, okej, vad behöver vi göra för att det ska hända? Så vi börjar liksom med att spela in, eller jag har länge velat spela in någon form av så här film där man ritar och pratar om någonting. Så då gjorde vi det med, om ledarskap och våran syn på ledarskap. Och sen så var det, ah, men det här var ju roligt, vi gör fler filmer. Och det är ett sätt att nå ut och jobba långsiktigt med marknadsföring och synas. Och det finns material bakåt i tiden. Så det blev mycket vikt på det och på den utbildning som vi ville hålla. Sen hade vi lite dålig timing med konjunkturen, liksom att det var inte så många som var villiga att investera i organisationsutveckling och ledarutveckling just när vi kom och erbjöd den. Och det fick ju de konsekvenserna att ja, men vi behöver hitta någonting annat att göra, för att vi behöver ändå hus att betala för och barn som ska på olika aktiviteter och respektive som har vissa förväntningar att det kommer in några pengar, och en själv också såklart. Men, så då blir det liksom lite omstyrning liksom och reflektion över ja, men vad är det som gör att det här inte flyger? Ja, vad behöver vi göra istället?
Du nämner värderingar. Mm. Kan du berätta lite om era värderingar?
Ja, men absolut. Vi satt ganska länge liksom med olika värderingsövningar och så här, vi vill komma fram till värderingar med ord som vi kan stå för, men som också är lätta att komma ihåg. Så det har ju varit mycket så här slagande i synonymer och sånt här, men till slut så har vi kommit fram till det som vi kallar för pling, som står för då att vi ska vara påhittiga, vi ska jobba för att vi ska vara lyckliga, vi ska bibehålla vår integritet, vi är nyfikna och vi är generösa. Så det är liksom vad man får när man anlitar oss, och det är vad vi, ja, men grundord som vi står för.
Göra Linköping till världens bästa arbetsplats genom bättre ledarskap. Mm.
Och det är ju vår mission som vi har kommit fram till. Vi vill jobba med ledarskap och verka lokalt.
Snyggt. Mm. Varför är det viktigt med den här värdeorden eller värdegrunden?
Det är väl egentligen det som vi kan enas om. Vad som är viktigt för oss. Och om man inte... Liksom, det är ju någonting att luta sig tillbaka mot om vi vela mellan två alternativ eller om vi inte kan komma överens som så här, men då kan vi luta så här, men vad säger våra värdeord egentligen, vad är det vi ska stå för, och då kan vi testa ja, men, olika utbildningar eller uppdrag mot den här. Erik ritade det som en tratt en gång liksom, att ja, men, är det här någonting som gynnar vår påhittighet, är det någonting som gör oss lyckliga, kan vi ta det här uppdraget och ändå ha vår integritet kvar, triggar här vår nyfikenhet, kan vi dela med oss av någonting viktigt här med vår generositet, så att det liksom kan genomsyra det vi gör och det man anlitar oss för.
Ja, men precis. Jag tror att vi är så otroligt breda. Det är ju lite vår akilleshäl och styrka samtidigt. Det är en jättestyrka när man väl är inne i en organisation att vara superbred, för att det finns ju oändligt många saker som behöver lösas. Men det kan vara svårt ibland när man söker ett uppdrag och säga absolut, vi kan vara här och här och här och här och här. För det låter knappt ens trovärdigt när man säger det liksom. Ja, men absolut. Behöver någon som hjälper att utveckla? Vi kan också jobba med ledningsteam här borta. Vi kan jobba med en CEO. Vi kan det. För vi har ju den liksom bredden. Och värdeord för mig har varit ett sätt att lite grann smalna av och säga fokuset. Att, nej, men vi pratar lite grann om att mjölka agilkossan. Vi har ett ganska gott rykte inom just agilt. Och så här. Vi kan absolut använda det. Men det är inte dit vi ska gå först, eller som plan B, eller egentligen alltså, nu är jag på plan C, plan D någonting, om vi ska gå dit, för även om det är lätt för oss, så är det inte dit att vi vill, då är det inte det vi ska göra, så det har varit ett sätt att smalna av den här bredden som vi har, som ju är en styrka när vi lär oss att förklara hur den faktiskt fungerar. Kan man väl säga också, men en väldigt relevant fråga.
Nu har ni jobbat på Enabling Growth i ett drygt år här. Vilka upplevelser och erfarenheter har ni samlat med er på vägen, resans gång här? Som har liksom fått er att kanske påverkat er syn på personlig utveckling och ledarskap?
Oj. Alltså jag trodde ju aldrig att jag skulle sitta och spela in podd. Den kom ju liksom till av på ett infall. Så här, ja, men tanken som gnagde i bakhuvudet, så här, om vi sitter i en poddstudio och spelar in vår video, vilket jag inte heller trodde att vi skulle göra till en utsträckning som vi gör för den delen. Så det har ju blivit någonting annat när det kom till att visa sig liksom, att ja, men, spela in videor, svinkul. Spela en podd, ännu roligare, vill jag bara säga. Liksom sitta i djupa samtal med någon annan som har en massa kunskap. Min bild av ledarskap skulle inte säga förändrats jättemycket. Däremot så har jag tagit till mig jättemycket nya verktyg och att förstärkt min bild av att jag lär mig väldigt bra av att diskutera med andra. För varje gång jag kommer ut i poddstudion så har jag så här, oh shit, det här var bra, det här ska jag ta med mig och försöka använda någonstans i mitt liv, inte bara arbetslivet, för det påverkar ju också liksom livet utanför.
Erik då?
Ja, men för mig så det har varit Det blev en utmaning privat, för jag hade en naiv bild, insåg jag, som jag tyckte ändå att jag hade hyfsat mycket fog för, men så uppenbart var för naiv. Och sen så blev man ju en kommunikationslänk med väldigt lite information, så när jag pratar med Robert och säger det här är mina förutsättningar, och så pratar man hemma och säger det här är mina förutsättningar, så tolkas de inte likadant båda sidorna, och jag genomskådar inte det, så att det var ordentligt frustrerat på hemmaplan, för det påverkade ju jättemycket. Vi var ju ett läge där vi stod och sa, okej, vi behöver nu behöver vi sälja våran bil. Vad är nästa steg? Ja, nu behöver vi närma oss på hus och annat. Det här är saker som inte får påverkas av att starta ett företag. Det var inte dealen. Och samtidigt sa man så här, ja, jag vet. Och vi har sagt att det kan ta tid. Vi har pengar i ett halvår. Alltså, den jongleringen var när den stora bistående upplevelsen från första halvåret, eller första nästan året ska vi säga på ett sätt, fram till runt nyår 2023-2024. Så den jongleringen var den stora upplevelsen. Sen har det ju varit en massa annat. Jag är ju mer van vid att spela in video och prata i ännu större mån än vad Robert gör och så vidare. Så de delarna överraskade mig inte så mycket. Det var jag helt införstådd i, att det kommer ju säkert att göra. Det är väl så man gör när man ska visa vad man kan. En annan sån här bestående, det är en negativ bestående intryck, men en annan var ju att vi överskattade, eller vi missade, vårt kontaktnät sträcker sig upp till avdelningschefer och en bit ovanför det, men vi har inte det breda kontaktnätet på liksom CEO-ägarnivå. Och det är ofta där beslut tas när det kommer till att ta in ledarprogram och sånt. Och det var nog också en sån här aha-upplevelse som jag glömde bort. Att vår målgrupp kan inte vara de vi känner, utan det måste vara de som de vi känner har till exempel personalansvar över för att kunna bygga förtroende uppåt och uppåt i de organisationerna. Annars blir det svårt att få förtroendet, få in fot inom dörren första gången. Så sådana där saker är nog de stora intrycken från början. Sen ett allmänt intryck är att det är sjukt roligt att jobba med en av sina bästa kompisar liksom varje dag. Lika mycket som vi pratade om att det var frustrerande våren när vi inte hade uppdrag och sådär, så var det ju bland det roligaste jag gjort, och inte det roligaste jag gjort i hela min karriär, och göra videomaterial och planer för vad vi ska göra, utbildningsmaterial, alla de sakerna liksom på full tid. Det var ju skithäftigt, tyckte jag.
Ja, det visade ju också att om när vi väl kommer dit, att det första halvåret var ju ett smakprov på vad vi faktiskt kan få jobba med. Och för mig så gav det väldigt mycket mer smak, liksom att jag vill ju komma dit någon gång. Och sen är vägen lång. Mycket längre än jag kanske hade trott.
Båda hade trott.
Ja. Men jag håller med att det första halvåret var ju både roligt och frustrerande samtidigt.
Det var en märklig balans liksom. Det var bland det roligaste och bland det mest frustrerande samtidigt. Väldigt märklig kombo. Mm.
Och det kan ju vara en lärdom för andra att tänka på liksom, att de har en ordentlig buffert om de ska ge sig i kast med någonting helt annat. Jag vet ju när jag startade eget för många år sedan, det är väl 6 år sedan nu då. Då var det inte alls samma grej, för jag var redan konsult på ett konsultbolag och min uppdragsgivare ville ha mig specifikt. Det var inte konsultbolaget de ville ha. Så jag visste ju redan att när jag startade eget att ja, men jag kommer ha ett uppdrag imorgon. Det visste vi ju inte nu. Och det kan ju vara en så här tankenöt för andra som vill starta eget. Liksom, att vem är er första kund? Är den 100% säker? Är den 50% säker? Vad gör ni om det inte kommer till den kunden? Utan vem är kund nummer 2 i så fall? Och hur säker är den? Och hur länge klarar du dig utan att ha någon kund alls?
Det vill jag flika in ett som är ganska intressant också. För vi pratade om att Robert har drivit företag innan jag kom in. Och du har sagt flera gånger att ett av skälen till varför du inte gjorde de sakerna vi nu gjort tillsammans är för att du kom in i den här tugget någonstans. Man blir van vid, man blir lite rädd för att inte ha pengarna på kontot, man blir lite bekväm med uppdrag man var. När man var ute på uppdrag i full tid så var det tajt att hinna med och göra någonting annat, och då blev det liggande. Och så liksom den här drömmen lite dödades av lockelsen, eller hur ska man uttrycka alltså, det?
Drömmen dödades av bekvämlighet.
Ja, det var bättre än lockelsen. Ja, precis.
Det är så här, ja men man har ett uppdrag på heltid, pengarna kommer in, och det är bra betalt, man kan gå de utbildningar man vill. Man kan inte göra någonting med utbildningarna, vilket kanske var lite den lite nedsidan då, men det var ju det som fick mig att starta eget från början, nu liksom att men jag kan styra vad pengarna går till. Jag kan välja hur många och vilka utbildningar jag ska gå varje år. Så den friheten var ju det viktiga. Sen var det så här, det realiserades aldrig av de anledningar som du sa, för uppdragen var på heltid och jag själv hade inte den drivkraft eller motivationen till att göra det vid sidan av riktigt. Utan det fanns ju annat som lockade.
Sen ska vi säga, bara för att inte helt måla det fel, du har ju gjort alla de här sakerna på uppdrag, men som anställd, eller inte anställd, men som en vanlig stolskonsult, om vi kallar det så har du fortfarande hållit workshops och jobbat med ledningsteam och så vidare. Men det är inte det som står i CV:t på, om man ska strikt följa vad du togs in för från början.
Nej, precis. Så jag har ju fått göra väldigt mycket roliga saker på mina uppdrag också. Så jag har ingenting emot dem. Det är jättebra att du påpekar också, för jag har haft väldigt roligt. Men det är inte, det är en grund för det som är det större som vi vill göra egentligen. Och det är ju att nå ut till fler. Jag är så här, jag kan vara på ett bolag och då når jag ut till en viss mängd människor. Men vi vill ju nå med bättre ledarskap till fler. Helst hela Linköping.
Helst hela världen. Ja. Och universum.
Låter lagom ambitiöst.
Ja, du ser ju vem som står för de stora drömmarna och vem som tänker realistiskt.
Ja, härligt. Ni vet ju båda två att jag är en vän av vanor och rutiner. Vilka vanor och rutiner har ni etablerat inom Enabling Growth?
Robert har etablerat vanor åt Enabling Growth som jag är otroligt tacksam för att de finns där i. Så som att podden kommer ut med en viss kadens, så som att videor kommer ut med en viss kadens, så som att vi gör en massa andra saker med en viss kadens. Så jag tror du är bättre på att svara på än vad jag är. Jag följer mer in i dina vanor.
Alltså vanor vet jag inte. Den stora vanan som vi har är ju liksom att ja, men tisdag är släppdag. Då släpps ju någonting. Antingen en video eller en poddavsnitt. Så har det varit väldigt länge. Det var ju nästan från start och från första videon vi gjorde, så höll vi liksom nästan en gång i veckan. Vissa veckor släppte vi två saker, och så att nu när vi har är ute på uppdrag så mycket, då funkar det liksom inte att släppa flera saker i veckan. Men det är jag väl väldigt stolt över, att vi håller i att släppa en gång i veckan någonting. Och det är ju dubbelt liksom, både att vi når ut med bra saker som andra kan ta del av, men också att vi hålls relevanta över tid, även när vi är i uppdrag. Annars så skulle jag inte säga det är några särskilda vanor som vi lagt oss till med. Det är liksom de här redovisningsvanorna, så här, ja, men Skatteverket ska ha sin rapport då och då och såna här grejer, men det är ju inget som vi har valt.
Vi har två intressanta vanor till, tycker jag. Det ena är att vi sitter ju lyckligt, alltså lite lyckosamt på samma arbetsgivare just nu, fast på två helt olika uppdrag. Men det är att vi har ju två veckovisa avstämningar med varandra för att stämma av vad är det som behöver göras, så ligger vi till och så vidare. Och det är ju en viktig vana som vi har, trots allt. Och den andra som jag började ta upp igen, som vi tappade lite när vi kom ut i uppdrag, var coachningsvanan. För då hade vi en rutin där vi körde varannan vecka coachsession, så vi fick regelbunden coachning av varandra, för det är ett verktyg som vi ser ett stort värde av. Och då är det viktigt att vi också använder det, annars så blir det lite hyckleri, kan jag känna. Den här vanan har vi kommit tillbaka till, och värderar jag i alla fall väldigt högt.
Jag också. Det är bra att jag som är vanemänniskan av oss inte har koll på vilka vanor vi har. De är ju bara där liksom.
För mig är det helt nytt.
Ni brukar ju fråga era poddgäster här, hur växer du dig själv och hur växer du andra? Mm-hmm. Hur växer ni varandra, eller hur växer ni Enabling Growth?
Ja, varandra är ju mycket i att utmana varandra och diskutera mycket. Och även blanda in andra när det behövs. Men just det här att våga ifrågasätta varandra, eller liksom så här, har du tänkt på den här saken, just eftersom vi tänker helt olika, så är ju den andres input väldigt värdefull. För det kommer oftast något nytt. Så det är ju så vi gör. Och växer Enabling Growth handlar ju om att vi har de här poddarna och videorna och bjuder in folk. Att det blir ju ett resultat av att ha gäster i podden, gör ju att man når ju deras nätverk också, som ofta har ett visst överlapp med vårat, men också liksom införlivar andra personer som får upp ögonen för oss. Så det är ju en långsiktig strategi som vi har, liksom, att försöka använda vårat nätverk för att nå deras nätverk också.
Ja, men och sen så växer oss själva. Varje gång jag gör någonting på jobbet som inte är liksom hemligt, så stämmer jag av med Robert så här. Så jag har tänkt så här, vad tror du om det? Och det gör du också. Så att det är det mest vardagliga exemplet på hur vi använder varandra för att växa varandra. För att vi har ju, även om vi jobbar med liknande domän, så har vi sagt, vi är olika i personlighet, men också lite grann i kompetens. Du är mycket skickligare på processer och kanske mer den här organisatoriska delen, framförallt på teamnivå, medan jag är väldigt duktig på kanske duktigare på människan individuellt, och lite mer van att jobba allra högst upp i organisationen, tror jag.
Ja.
Någonstans ja, så ser det ut. Bra. Så framförallt då när jag ska in och jobba mycket med teamet, som har varit ganska mycket med just nu, så bollar jag jättemycket med Robert. Och vice versa då, för att där har jag ju, det märker att det finns ett gap liksom för mig kompetensmässigt som jag kan, där Robert är värdefull. Så det gör vi ju hela tiden. Sen så försöker vi ju hålla oss ajour, alltså vi fångar upp när det är kurser och utbildningar och sådana saker också, när vi inte än så länge lagt någon direkt budget på det. Och det är ju för att vi är i det läget vi är som företag, och fortfarande vid slutet på återhämtningen kan man väl säga, från starten. Men det finns ju mycket vanliga föreläsningar som vi ser till att vara med på från våra, allt från våra idoler som gör så gratis till saker som sker lokalt och försöker sponsra de sakerna också genom att vara delaktiga och närvarande på de sakerna, plus att det växer oss själva.
Det finns väldigt mycket gratis utveckling där ute. Alltså bolag som har seminarier eller kvälls bjuder in för att de vill ju synas. Och då är det ofta gratis för de bjuder till och med på macka ibland eller liksom någonting. Så att ha ögonen öppna och var inte blyga för att gå på dem. För det är, även om det är gratis och man själv är produkten då, så är det bra.
Mm. Sen måste man ju sålla med det.
Ja, ja, märkt, det är klart. Men, man kan inte gå på allting för det finns för mycket.
Ja, men det har också varit ett väldigt bra sätt att växa. Och sen så blir det att man diskuterar böcker. Jag är ju idéspruta, så att jag, åh, jag har en idé, Robert, vad tror du om det här? Och Robert säger, alltså Erik, det är en till idé som du nog borde lägga någon annanstans än i våran chatt. Och sen så, medan andra idéer är någonting som, för jag tappar dem också ganska fort, så vissa idéer kommer Robert där, du sa något bra förra veckan, och då säger jag, vad sa jag förra veckan? Och så berättar Robert vad jag sa förra veckan, så här, åh, det är skitsmart, det borde vi göra. Ja, säger Robert, och så agerar vi på det. Så att det är också ett sätt att använda våra styrkor för att växa bolaget någonstans, att populera det med idéer som vi kan agera på.
Så det är en jag som bestämmer vad vi ska göra, för Erik har glömt vad.
Ja. Jag har mest åsikt. Jag har en slags slutlig vetorätt ibland.
Ja.
Om vi ska prata lite mål och visioner, Erik, du var inne på världsherravälde. Lite ambitiöst, men om vi ska bli lite mer krispiga där. Mm. Vad tänker ni kring hur ni jobbar med mål och visioner för Enabling Growth, både på kort och på lång sikt kanske?
Mm. Ja, vi har ju den missionen då att göra Linköping till världens bästa plats att jobba på genom bättre ledarskap. Och det är ju, kopplar in det då till vad våra mål är, ju att när man i Linköping ska prata ledarskap eller organisationsutveckling, så är vi ett av de namnen som kommer fram först. Det är liksom vad vi strävar efter. Det, ja, men, sammanfattningsvis.
Ja, men det är en väldigt bra sammanfattning. Och det är därför vi har tryckt så mycket på videor för att visa, alltså, visa vad vi kan, dela med oss generöst av verktyg och så vidare. För vi är inte så oroliga för att folk... Alltså, verktygen är inte det som är egentligen den största uspen, utan Nej. Det är ju att kunna bygga ihop dem till någonting konkret och att kunna driva det och visa att vi har den förmågan är för oss väldigt viktig. Så att det är när vi gör för att jobba framåt mot exakt det du säger. Vi vill ju... på grund av bredden så finns det många ställen vi skulle kunna vilja vara på. Så det är svårt att säga att det här är det slutgiltiga målet. För att vi har ju redan när vi startade företaget hade vi en idé om vart vi ville någonstans. Så det var i en viss riktning. Sen har vi fått korrigera den. Och det gör att när vi har korrigerat den så har ju andra saker blivit intressanta. Vi pratade först om att vi håller på med ledarskap för chefer och så vidare. Och nu säger vi, ja men vet du vad, vi har varit tekniska ledare nästan hela vår karriär. Vi kanske ska börja med att utbilda tekniska ledare istället för att gå direkt. För det kan vi... Och har vi mycket mer fog för våra idéer och tankar än vad vi kanske har på liksom ett ledningsteamsnivå högt, högt upp i en organisation. Om man ska vara,
vi har ju fog för dem på alla nivåer. Det är ju mer att vi har ett track record att peka på att vi har varit tekniska ledare, som du säger, i hela vår karriär, liksom, mer eller mindre. Att vi kan utbilda andra tekniska ledare är inte så farfetched.
Nej, men precis.
Däremot att utbilda chefer är ju liksom... Så här, jag vet att vi kan det och vi har gjort det, men inte i samma utsträckning.
Nej, men när vi går in på ett sånt område som tekniska ledare så öppnas också helt nya sfärer hela tiden. Det är så det blir. När vi lärde oss om coachning så öppnades nya sfärer. Så målet är nog våran mission. Men sen exakt vad den betyder, eller vad vi ska bidra med in i den, om man någonstans säger, det ändrar sig att det är lite grann för allt eftersom vi lär oss om behoven och vilka hål vi bäst täpper. Så det är lite organiskt, skulle jag säga. Låter det som en bra summering?
Ja.
Bra, tack.
Lät det som en bra summering för dig, Joel?
Absolut. Om vi tittar framåt lite i kristallkulan, finns det några framtida samarbeten eller projekt på gång som poddlyssnarna skulle vara nyfikna att höra av?
Det är ju främst den utbildning som vi ska köra i höst, att leda som teknisk ledare. borde ha kommit ut information om det när det här avsnittet släpps. Men vi kan ju trycka lite mer på det. Man kan gå in och anmäla sig och läsa mer på hemsidan. Så det är väl det stora. Liksom att, och vi kommer fortsätta med podden. Och där märker vi ju att det växer. Nu får vi förfrågan om att få vara med i podden istället för att vi jagar gäster. Vilket ju är fantastiskt kul. Det visar ju liksom att den sprids utanför vårt nätverk på ett sätt som i alla fall inte jag förväntade mig när vi startade den. Så det är ju extremt roligt. Så det kommer vi fortsätta med. Så får vi se om, beroende på hur det går med teknisk ledarkursen, om det blir något mer med det. Vi har pratat lite om att skapa någon form av ledarnätverk i Linköping också. Men mycket av det här tar ju liksom tid som vi just nu lägger på att sitta i uppdrag också, så att det blir ju en prioriteringsfråga, och just nu prioriterar vi utbildningen i första hand.
Mm. Ja, men utbildning och sen lite, det är viktigt att se att det vi, som vi sa förut, att det vi gör nu är ju väldigt långsiktigt. Vi får mer och mer kommentarer om videorna, om podden, om allt egentligen som vi gör utanför. Även om en del föreläsningar vi har hållit, så får vi mer och mer kommentarer. Mm. Så att det gör ju att lite grann handlar om att fortsätta is i magen och bygga förtroendet för oss, som vi sen ska bestämma egentligen exakt hur vi vill använda. Mm. Det tekniskt leder det första steget, men steg två vet vi inte. Det
beror lite hur leder på. Du de här tekniska ledarna, ja, nej, alltså, som du skickar på kurs?
Nej, men lite så. Alltså, vi får se vad nästa steg är efter det. Men det betyder inte att vi sitter passivt, utan det är ju att fortsätta putta den här framåt, som vi hela tiden märker får större och större genomslag. Mm. Så det är lite som att, det är lite som en sån här, vad heter det, våg som man någonstans bara försöker fortsätta mata på, som rör sig utåt, utåt, utåt och sväljer mer och mer.
Jag tror du skulle jämföra det med en ballong som man blåser upp som
blir större och större. Nej, jag tänker med en chockvåg. Alltså, ja. Så, enabling growth går fram som en chockvåg inom landet. Nej, men alltså, det går ju, den sprider sig längre och längre ut, och det viktigaste för oss är att hålla kvaliteten, tror jag.
Ja.
För det har vi pratat mycket om internt mellan oss också, att vi pratar om släpptempo. Det släpptempot får aldrig gå för i kvaliteten. För det är ju det. En riktigt bra video som går viralt är ett väldigt speciellt att använda, men som har väldigt stor spridning, har mycket större värde än att vi släpper ut någonting varje vecka. Så att det måste göra att den håller den där vår egna kvalitetsnivå, helst högre liksom, och pusha den uppåt. Det är ju, så att just nu tror jag vi har receptet för att pusha det där framåt. Och sen måste vi vara redo att hugga på de öppningar som den här framputtade chockvågen skapar. Och det har vi redan sett. Alltså, vi har fått de första andra förfrågningarna tack vare podden, tack vare de sakerna, talargrejer och sånt där liksom. Så att vi ser ju att det kan hända, och vi ser att i teorin så borde det bara bli fler och fler ju större den är, för ju större människor är inom den. Det, ni som sitter nu och lyssnar, ni skulle se mycket mina armar rör sig när jag gör den här chockvågen i rummet. Snart kommer jag sträcka, jag kommer se som den här fiskaren, du vet, som har så här stora fiskar jag fiskat.
Det är chockerande.
Ja, det är chockerande. Men så att fortsätta den strategin vi har, tror vi är ett vinnande koncept just nu. Och det är vår viktigaste del. Sen får vi hugga på de delarna på vägen. Och teknisk ledare är ett sånt exempel där vi hugger på en möjlighet som vi ser och inser på vägen att vi har.
Och det ingår ju i den här liksom strategin och hur vi gör att anpassa oss efter vad som händer. Så det är ju en del av det. Det är därför vi inte kan säga liksom, ja, men om 5 år då gör vi det här. Så bara, ja, men jag har aldrig kunnat svara på den där frågan på ett vettigt sätt. Så här, vad ser du själv om 5 år? Jag så bara, ja, 5 år äldre. för det ändras oftare än var 5:e år för mig. Det är så här, jag vet inte var vi kommer vara om 1 år.
Jag svarade vid liv och lycklig en gång på när jag fick den frågan, man ser det om 5 år.
Ja, men det tycker jag är ett jättebra svar. Mm.
Vad skulle ni vilja ge för råd till människor som funderar på att starta företag själva och göra en liknande resa som ni har gjort?
Jag skulle säga att det beror på, så det här svaret som man inte vill höra, men att titta sig i spegeln och ta sig en funderare. Varför vill jag starta eget? Är ju liksom en, så här, ja, men hitta ens varför i det. Vad är anledningen till det? Är det för att du är missnöjd med jobbet? Ja, men du kanske inte är just eget som du ska göra. Du kanske är någon annanstans du ska vara. Det kan vara eget, men se det inte som en en lösning på att du inte är nöjd med din arbetsplats. För ofta som egen, i alla fall i våran bransch, så kommer du hamna på någon annan arbetsplats ändå. Som du inte har någon styrning över, utan du är inne där som konsult. Så fundera på varför du gör det. Och se till att du har en huvudplan och minst en eller helst två reservplaner. Och gärna någon form av ekonomisk buffert så att ditt privatliv faktiskt funkar i det.
Och en exitplan. Och, ja. Och det också ifall att det faktiskt går så pass dåligt att du måste avbryta.
För... Det där jag tänkte var reservplaner.
Ja, absolut. Ja.
att, nej, men det är bra att förtydliga liksom att om det här inte flyger, vad gör jag då? Så man har tänkt tanken i alla fall och har någon idé om vad man ska göra. För det är inte alltid det går så bra. Vilket vårat första år visar att det kan vara kämpigt. Medan när jag startade eget själv först, då var det liksom, det var inget problem alls. Det blev bara de positiva fördelarna, förutom att göra precis vad jag ville. Men de andra fördelarna som jag räknade med skulle få, de infererades dag ett. Medan här så har det ändå tagit en bra stund för oss.
Ska man starta det på två eller fler, som är i vårt fall två då, så se till att man är superöverens om såna här saker som, vad gör vi till exempel om vi inte får in pengar på en viss tid? Så man är överens om det, så att det inte blir att man någonstans kastar någon under bussen eller sätter någon i en konstig situation. Hur gör vi när vi inte är överens? För det kommer att tillfällen när man inte är överens. Vad gör vi om? Och så ett massa olika med scenarier. Det finns med aktieägaravtalen som är en jättebra bas.
Kompanjonsavtal,
precis. Mm. Och det är en bra bas, men även lite bortom det är just hur ska vi faktiskt samarbeta som personer? Hur ser vi till att vi inte sätter vår vänskap? För det är ofta man börjar oftast med någon man tycker bra om, skulle jag säga, ofta. Mm. Hur ser vi till att vi inte sätter vår vänskap som en del av insatserna? För det vill man ju inte göra om man startar någonting. Om något skulle hända, tror jag är viktigt. Mm. Och använd de kontaktnät du redan har. Se till att prata med vänner. Se till att nyttja de kontakter du har. Var ödmjuk. Och möt folk med respekt. Det kommer väldigt långt på i de här lägena.
Jag vill också understryka att det är fruktansvärt enkelt att starta ett bolag. Alltså det är extremt enkelt. Man kan gå in på verksamt.se. Där står det hur man gör. Steg för steg. Och det är inte många steg. Och det är inte mycket pappersarbete. Så det finns liksom inga praktiska hinder om man vill starta eget. Och det finns många som man kan ta hjälp av också, som har gjort resan och som gärna hjälper till. Det vi pratade
om. Eller skaffa en Robert.
Eller skaffa
en Robert. Om man är en sån som mig som absolut inte. Men jag skulle aldrig ha intresset av det. Det är inte där jag vill vara. Så att det är den andra vägen att hitta någon som verkligen vill det och ta rygg. Sen måste man ju inte bidra. Alltså, det har inte varit ett meningsfullt företag om du gjorde allt och jag bara hängde som en ryggsäck på det. Liksom. Och så får det inte vara.
Nej.
Men just de här praktiska grejerna man startar upp. Gör det med någon som tycker det är kul. För det är inte svårt om man tycker det är kul. Men det kan vara väldigt bra att ha någon som hjälper en om man inte är där.
Men, i avsnittet med Katarina Sandberg när vi pratar om innovation så tar hon även upp att det finns ju stöd att få ifrån olika organisationer om man vill starta ett bolag som är, liksom, kan hjälpa en med det praktiska. Men som sagt, det är inte svårt. Säger jag.
Ja.
Det var ett bra avslutande råd. Det är inte svårt. Slutligen då, om ni hade suttit i intervjustolen här, vad hade ni ställt er själva för frågor som jag inte har ställt idag?
När var du som närmast, Robert, att avsluta det här om någon gång?
Oj! Jag har aldrig varit nära att avsluta
det här. Närmast då?
Närmast, det var väl så här dagen innan du fick ditt uppdrag i så fall. Alltså, det är väl i så fall det närmaste, men det var aldrig nära. För min del så, jag hade ju kunnat hålla ut i ett halvår till.
Ja, det var vi på olika ekonomiska startlägen.
Så för min del var det aldrig liksom en fråga om att avsluta. Så att säga, närmast, det, så här, ja, det var dagen innan det var klart att du fick ett uppdrag. För så fort en fick ett uppdrag, då är det liksom mer lugnt.
Mm. Ja, men så är det ju. Det håller jag med om i hela den.
Det var samma dag för dig alltså?
Ja, det skulle jag säga. Det finns flera tillfällen och det beror ju på det beror ju på hur vår egen ekonomi har påverkats. Det är ju inte alltid i synk med uppdragen och så vidare heller. Så att det fanns en bump till efter sommaren innan allt hade kommit igång. För uppdragen kom igång efter sommaren, logiskt då. Där det var rätt så svajigt. Så det kanske var ännu närmare i mitt fall. Mm. Men det var en väldigt viktig punkt när vi hade mötet på med mitt uppdrag. Helt klart.
Robert, har du någon fråga som du skulle ställa till er?
Erik, hur är det egentligen att jobba med Robert?
vi har ett stående skämt och det är att folk frågar mig, folk frågar Robert väldigt ofta. Hur är det egentligen att jobba med Erik? Jag har aldrig fått den frågan av någon. Hur är det att jobba med Robert? Och det beror på just personligheten att jag är lite mer kaotisk. Jag trivs jättebra med att jobba med Robert. Jag vet ju att Robert ibland kallar... Jag skulle säga att Robert är en... någon som återhämtar sig från att vara väldigt fyrkantig och människoundvikande. Och har gått mycket längre än vad de flesta som inte är det har kommit. Men, och det gör ju att han har en underbar kombo av en underbar kombo av att faktiskt vara den här fyrkantiga ordning, rakt, hur svårt kan det vara, bara skärp dig i grejen, men samtidigt med respekt och ödmjukhet någonstans som är viktig för att kunna fungera på ett bra sätt med människor i olika sammanhang. Så att jag trivs extremt bra i att jobba med Robert.
Robert då, hur är det att arbeta med Erik?
Ett äventyr varje morgon och kväll och dag.
Du har tydligen fått frågan tidigare. Så
jag inte, ja, men jag har fått frågan väldigt, men jag har aldrig riktigt förstått frågan. För det är många av dem som frågar som har jobbat med Erik också själva. Så det är lite intressant ändå. Men jag tycker det funkar jättebra. Och som jag sa väldigt tidigt här. Att jag hittade ju någon som kompletterar mig på ett bra sätt. Så det är ett väldigt medvetet val av någon som inte är som jag. Så jag är ju medveten om alla de här idéerna som kan komma flygande 22:30 på Teams-chatten. Och det är okej, liksom. Och som sagt, det är ju någonting som jag uppskattar. För det är ju därför jag vill jobba med Erik, för att han har de kvaliteterna. Så det är jättebra. Jag tycker det är jättebra.
Sen kanske vi ska säga en sak. För ibland gör jag ju kul att säga att Robert gör allting.
Det är inte sant.
Nej, jag vet det.
Erik klipper alla videor.
Jag vet det, och vi är mycket förberedt för videor. Och mycket kopplat till marknadsföring och kontakter och så vidare. Så att jag tror också att det är en grundförutsättning. Jag kan verka väldigt kaotisk på utsidan. Och jag är nog kaotisk även på insidan. Men det betyder ju inte att jag inte gör en massa arbete. Annars hade det inte varit intressant att ta på uppdrag heller för folk. Så att
här har vi en person som är trevlig och skapar kaos.
Ja, och inte gör någonting. Det hade nog inte varit så himmelens attraktivt, tror jag inte.
En annan fråga som vi får, eller i alla fall jag får rätt ofta, är så här, hur många, eller hur mycket ska ni växa? Hur många ska ni bli?
Just det.
Och Erik kan få börja svara.
Ja, vi kan börja svara. Vi hade diskussion i början också, vill vi bli en tredje? Och för nu, det är som allt annat där. Jag kan ändra sig på ett ögonblick.
Kan när ändra sig efter lunch?
Ja, men när rätt möjlighet uppstår. Men för nu så tycker jag det är intressant att utforska så att tvåenigheten Erik Robert någonstans. Ja, men, och använda de två styrkorna som finns i två ganska väldigt olika personligheter. Mm. Jag har många vänner i min umgängeskrets som har den här typen av dynamik. Den kan vara olika på andra sätt än med Robert, men där du har två motpoler och styrkan i att verkligen kunna nyttja toppen på båda de två, det vill jag utforska. Sen kan jag absolut i framtiden se att någonting händer som att vi tar in en tredje, och i någon tidpunkt kanske blir något helt annat, det vet jag inte, men i nuläget så är jag jättenöjd med att åtminstone utforska färdigt den här idén på vad Roberts och min olikhet kan tas, skulle jag säga.
Ja, jag har ju tänkt mycket på den här eftersom jag får frågan ofta, och vi har ju pratat om det, att jag ser ingen poäng med det just nu, precis som du säger. Däremot så har jag ju många gånger lekt med tanken att tänk om man skulle starta ett konsultbolag med alla bra personer som jag har jobbat med. Mm. Vilket supergäng det skulle bli.
Mm.
Problemet är att då skulle man få ju, någon skulle ju vara vd eller ekonomichef, och det liksom drar med sig en massa mer administration när man är mer än 3-4 personer. då skulle man kanske inte få göra det som man faktiskt tycker är roligt istället.
Så det ändras ju hela tiden. Det kan ju vara så att absolut. Vi vaknar en morgon och känner att shit, vad kul det vore att vara personal, alltså konsultchef, personalchef för ett gäng personer. Vi borde börja den resan. Alltså, nej men alltså, det är ju en sån... Absolut. Vi ändå, båda två har ju bakgrund av att leda människor, så det är inte så att det är inte en attraktiv tanke. Men än så länge är det inte lika attraktiv som att utveckla andra i den.
Jag är alldeles för ointresserad av sälj för att bli konsultchef. Ja. Så skulle jag väl uttrycka det.
Det har varit våra killesälj hela vägen.
Ja.
Och det är väl ganska vanligt, märker man, när man pratar med folk som startar eget, så är det så här, vad är den stora svårigheten? Ja, men det är ju säljaspekten. Vi vill banne mig inte sälja ut oss själva. Så här, vad är det du gör då? Sälja ut mig själv. Så här, men du kanske ska bli bra på det också. Nej! Så här, försöker du misslyckas eller vad gör du?
Ja.
Nej! Alltså det blir så bizarrt någonstans. Ja. Så det gäller att förstå hur vill vi sälja oss. Och också respekt för att den produkt vi ger är bra. Alltså vi har ju inte gått ut om vi inte tyckte att det var skitbra och värdefullt. Mm. Och då måste man kunna våga säga det. Mm. Men det är lite av ett mentalt steg för oss. För att vi har ju sett när det går för långt också. Det är ju någonting som vi... Det är alltid farligt att jobba bort från någonting. För att vet man inte vart man ska någonstans. Men det är en av de sakerna vi faktiskt jobbar bort ifrån. Vi vill inte vara ett konsultbolag där vi översäljer. Och där vi vill ju kunna... Videorna, det är ett sätt att vara så pass bra att... Så här, det är klart vi ska Erik och Robert. De behöver inte argumentera för varför, klart vi ska ha dem. Alltså lite som du sa förut, Robert, det är ju ditåt vi vill. Mm. Av det skälet att sälj inte det vi är mest intresserade av. Mm. Ett av dem.
Ja, och det är liksom vi, i alla fall jag vet, kan inte tala för dig, men jag gillar ju inte de konsulter som är skrytsamma, att de kan lösa allting och utan ha det mer på en realistisk nivå. Liksom, att så här, vi kan inte allting, men vi kan väldigt mycket. Och det vi inte kan vi lära oss. Mm.
Men sen ligger den utmaningen att lära sig att sälja generellt.
Ja.
Att vara generell.
Absolut.
Där har vi mycket att lära. Det är väl det vi har mest att lära överlag, så är det. Hur säljer vi de idéerna vi har?
Kanske vi skulle ha in en gäst i podden som kan prata om hur säljer du dig själv?
Oj, det vore jätteintressant. På tal om att använda podden som ett vapen för vår egen.
Så är du där ute och är expert på att sälja dig själv eller konsulter? Hör av dig, så kan vi få dig att vara med i podden och prata.
Du kan också få betalt vid tillfällen när vi faktiskt blir så desperata. Än kanske. Så länge är vi inte där, men när vi kommer dit.
Det har varit en ära att få vara er tillfälliga värd här idag och höra era tankar kring er resa som ni har gjort. Så tack Erik och Robert för att ni delar med er och öppnar kring det här. Jag tycker att det är jätteintressant och jag hoppas att det är fler som också tycker att det är spännande. Så till nästa gång, fortsätt att sträva efter att bli er bästa version av er själva och andra omkring er. Och skapa dig själv en fantastisk dag.
Stort tack Johan för att du ville komma och intervjua oss och hjälpa till med det här.
Ja, vi valde ju inte det av en slump kan vi ju säga också. Så vi är jättetacksamma att du ville komma och vara våran värld. Ska vi faktiskt i sista sekunderna vända och säga... Om man vill veta mer, för jag vet att du till exempel har en bok. Hur kommer man i kontakt med Johan och i vilket syfte då?
Man kan kontakta mig på LinkedIn. Johan Jakobsson heter jag. Jag jobbar som agil coach och har kallat mig själv någon gång för teambuilding evangelist. Jag förespråkar att arbeta tillsammans för att bygga starka team. För det är så vi skapar värde på våra bolag.
Och hur får man tag på din bok? Som handlar om?
Den handlar om 48 enkla teambuildingövningar. Hur man skapar effektiva team. Den boken finns att köpa online. Lättast är att kontakta mig via LinkedIn så kan jag peka er vidare till vart den finns någonstans.
Vi kan också lägga en länk i beskrivningen av det här avsnittet.
Definitivt.
En ännu bättre lösning.
Mm. Enormt stort tack Robert och Johan.
Och tack Erik.
Och tack Erik.
Ja, tack alla. Det var nöjt att vara på min sida.